Tack Jesus för att du har gjort så mycket för oss. Tack för att du älskar oss var och en så otroligt mycket. Herre, jag ber att det jag ska säga nu, att det ska få vara ifrån dig. Herre, jag ber att du ska använda mig och att jag ska få vara frimodig i att säga det som du vill få sagt. Herre, jag ber att det som är ifrån dig, att det ska få finnas kvar i våra hjärtan när vi går härifrån. Att vi inte ska få sutta av ännu en predikan. Ännu en gudstjänst, utan att du har fått tala till oss. Jag ber om det. Och allt det som inte är från dig, Herre, jag ber att det, ja, att vi inte ska få komma ihåg det, utan bara glömma bort det och gå vidare, Herre. Jag lägger det här i dina händer, i Jesu namn. Amen. När Jesus gick omkring här på jorden så pratade han mycket. Han pratade och så botade han sjuka. Tills han blev tillfångatagen och dödad. Sen uppstod han, visade sig för sina lärjungar och sen så for han upp till himlen. Det kan man säga är evangeliumen i korthet. Men innan det hände, när han fortfarande gick omkring här på jorden, så pratade han mycket om Guds rike. Jag tror nästan att det var det han pratade mest om. Om han ägnade så mycket av sin tid åt att försöka förklara det för oss, så kanske också vi behöver försöka förstå vad Guds rike är för någonting. Så vad är det för någonting? På Jesu tid så var Israel ockuperat utav romarna. Det judiska folket, de längtade efter frihet. Efter att få ha ett eget land där de själva fick bestämma. Eller egentligen där Gud fick bestämma. Och de längtade efter och trodde att det skulle komma en hjälte, en räddare som skulle befria dem från ockupationsmakten. Som trodde att när den här hjälten kom, som också kallas för Messias. När Messias kom, så då skulle det bli frihet för det judiska folket. Att han skulle upprätta ett freds- och rättvisesamhälle. Och att Messias skulle bli kung där och vara den som bestämde. Fast det var Gud som bestämde genom Messias. Det trodde judarna var Guds rike. Eftersom det var ju där Gud bestämde. Det är ju ganska logiskt. Idag så vet vi att Messias, det var Jesus. Och vi vet också att romarna inte blev störtade utav Jesus. Judarna levde kvar under ockupationsmakten. För Jesus, han gjorde inte som det judiska folket hade förväntat sig. Han kom inte med en armé som skulle slåss. Han kom inte som en stor hjälte eller en kung. Men han pratade om Guds rike. Att det var någonting annat än vad alla trodde att det var. Vi ska läsa ifrån Lukas evangeliet 17. Lukas 17 och vers 20. Tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle komma, svarade han, alltså Jesus. Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med sina ögon. Ingen kan säga, här är det, eller där är det. Nej, Guds rike är inom er. Guds rike är inget bestämt land, utan det är platsen där Guds vilja sker. Och därför så finns det potential för att Guds vilja Guds rike kan få finnas i var och en utav oss. Det finns potential, för det är inte alls säkert att det är så. Även om man kallar sig kristen och så, så är det någonting som man måste bestämma sig för varje dag, varje stund, att Guds rike ska finnas inom mig, Guds vilja ska få ske i mitt liv. Om vi gör det, om vi vågar släppa vår egen kontroll och låta Gud vara kung, så kan allt samverka till det bästa. Var fullkomliga så som er fader i himlen är fullkomlig, säger Jesus. Nu är ju det hemskt svårt. Det vet vi alla som någon gång i alla fall tänkt att vi skulle försöka. Det går ju inte riktigt. Och det är just därför som himmelriket här på jorden aldrig kan bli perfekt. För ofta så klarar vi inte av det. Likväl så är det det som vi behöver sträva efter. Sök först Guds rike, säger Jesus. Men det är först i himlen som det kan bli fullkomligt. Himmelriket är här och nu, men ännu inte. I bibelordet som Patrik och Nabil läste i början av gudstjänsten, så stod det att Guds rike var värt allt. Och vi ska läsa det stället igen. Det är Matteus 13 och vers 44. Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man hittar den och gömmer den igen. Och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper åkern. Med himmelriket är det också som när en köpman söker efter fina pärlor. Om man hittar en dyrbar pärla går han och säljer allt han äger och köper den. Himmelriket är som en skatt som är värt allt du har. Att Jesus får ha första platsen och bestämmande rätt i ditt liv, det är värt allt. Vi satt hemma vid köksbordet igår, jag och min blivande man och hans föräldrar, och pratade om den här texten. Och vi snuddade lite vid ämnet om att det handlar om att beräkna kostnaderna. Det gör ju vi med allting som vi gör. En del beräknar kostnaderna innan de gör saker och en del beräknar efteråt, när de ser konsekvenserna utav det. Ska jag köpa den eller den bilen? Den röda bilen, den är ju faktiskt billigare. Men den här blå bilen, den drar ju mindre. Dessutom så är ju reservdelarna till den här blå bilen mycket billigare. Fast den röda bilen är ju en miljöbil, och då har jag gratis parkering på de flesta städerna. Och sen skulle den inte krångla så mycket heller. Och det gäller ju inte bara bilar, utan allting i våra liv. Om jag säger på det här sättet till henne, hur kommer hon då tolka det? Kommer hon att göra på det här sättet? Eller hur kommer hon tro att jag menar? Eller vilka signaler sänder jag ut om jag tar den här kjolen? Vad kommer folk då att tro? Om vi gör så också med vår tro, så kommer vi att märka att det är värt det. Jag kanske behöver sluta med det här, men börja med det här. Kanske måste sluta vara snål och börja vara frikostig och dela med mig. Det kommer kosta på. Det kommer kanske vara lite jobbigt. Men min skatt blir stor i himlen. Ibland så tror jag att det är bra att fundera igenom på om det är värt det. Det här med Gud och Guds rike. För inte förrän vi har gjort det kan vi börja handla så som att det var värt det. Vad är skatten värd? Köpmannen, han söker efter fina pärlor, står det i texten. Och då hade han nog redan ett gäng fina pärlor, gissar jag. Men när han hittar den finaste pärlan så går han och säljer allt annat. Och det var ju inte för att de här andra pärlorna inte var fina, utan för att de inte var finast. Och jag tänker att ibland så kan det vara så i våra liv. Att vi är som den köpmannen. Att vi har flera pärlor. Vi gör mycket olika saker som är bra. Som är fint. Men som inte är bäst och finast. Men i Jesus, i hans rike, så kan vi få bli hela och fokuserade på en enda sak. Nämligen Jesus själv. Han vill göra oss hela och heliga. Jag kommer att tänka på när jag gick första året på gymnasiet. Jag tyckte om att göra saker. Och jag hade ganska svårt för att prioritera och säga nej. Så förutom att jag gick i skolan, så vissa veckor när alla aktiviteter sammanföll, det var minst en gång i månaden, så hade jag 12-13 olika saker i veckan. Till saken hör att mina föräldrar bor en bit utanför Övik. Och det går en buss hem och den går 15.30. Kan ju förstå att det kanske inte var läge att ta den hem. Så det var en tid där som mina kära föräldrar bara träffade mig i bilen på vägen till och från Övik. Och jag vet inte hur många gånger som de försökte få mig att förstå att jag var tvungen att välja något av det jag höll på med. Att jag var tvungen att sluta med vissa saker. För att jag inte mådde bra utav det. Och för att det kunde ju inte vara så att en enda människa skulle upprätthålla all verksamhet. Jag tyckte mest att det var ett evigt tjatande. Om att jag var tvungen att prioritera vilka grupper jag skulle vara med i och vara ledare i och så. Men till slut så började jag förstå. Det var när min pappa satt sig ner med mig och sa: Elin, allt som du gör är bra. Allt du gör är bra. Men du måste välja vad som är bäst. Du kan inte göra allt. Och det är konstigt att en förmaning alltid måste börja med en uppmuntran för att man ska kunna ta till sig det, kan man ju tycka. Men man kan vara splittrad på olika aktiviteter. Man kan också vara splittrad på olika människor. Att man slits fram och tillbaka mellan olika lojaliteter. Men Jesus, han vill göra dig hel. Fokuserad på en sak. Jag tänker också på vår församling. Allt som vår församling gör. Vi gör en massa bra saker. Men gör vi det som är bäst? EFK Ung, Evangeliska Frikyrkans ungdomssida. De har i 10 år arrangerat en festival som heter Frizon. Och i somras så gjorde tidningen Dagen ett reportage om dem. Och en av killarna som jobbar med Frizon året runt, han hade fått frågan vad som skulle hända med Frizon om 10 år till. Skulle den finnas kvar? Och han hade svarat: för några månader sedan hade jag svarat ett tvärsäkert nej på den frågan. Ingenting borde få finnas i 20 år. Det gör bara saker sämre. Innan han sa det så hade han berättat hur mycket Frizon hade betytt för hans liv. Hur han hade fått förändras genom det. Genom alla möten med alla människor och med Gud. Och efter det så säger han att han kanske har ändrat sig. Efter många långa samtal. Men jag tycker att det är intressant att han säger att ingenting borde finnas för länge. det gör saker bara sämre. Och jag är imponerad av frizonsledningen och EFK Ung att de vågar tänka så. Att det som har varit lyckat nu, det som har varit det bästa som de har kunnat göra nu, i den här tiden, inte behöver vara det i framtiden. Troligtvis så kommer det inte fortsätta i all evighet, därför att samhället förändras och behoven förändras. Och för att dra paralleller till vår församling. Vi gör en hel massa bra grejer. Och säkert så har det mesta också varit det bästa vi har kunnat göra. Det har varit det som Jesus vill att vi ska lägga vår tid och energi på. Men är det fortfarande så? Kanske måste vi lägga ner något som är bra. Sluta med någonting. För att vi ska kunna få kraft att göra det som är bäst. Temat enligt kyrkåret idag har varit trons lydnad. Och jag tror att trons lydnad kanske handlar om det. Att sluta göra det som är bra för att kunna göra det som är bäst. Alltså Guds rike är platsen där Guds vilja sker. Och Guds rike är värt allt. Det är värt det bästa. Vi ska fira nattvard om en stund. Och då är det ett ypperligt tillfälle för dig att tänka igenom vad du gör i ditt liv som är bra, men som kanske inte är bäst. Och vad du skulle kunna göra som är bäst. Alltså vad i ditt liv behöver du sluta göra med? Och vad behöver du börja göra? Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att du offrade allt. Hjälp oss att följa i dina fotspår, Herre. Och också vara beredda att ge upp allt för att kunna göra det som är bäst. Amen.